Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon, god morgon. Då är det tisdag igen och det är Seniorradions veckoprogram. Jag som sitter här i studion heter Sven-Erik Lundberg och till min hjälp har jag Timo Heino som är vår eminente tekniker idag. Och vi har idag ett späckat program då med mycket musik och en hel del annat skojigt. Ingrid Karlsson ska till exempel berätta om veckans namnsdagar. Så ska vi ha ett samtal med Ove Norberg som är museiordförande och prata om lite grann om entréavgifter. Vi har ett musikinslag med trubaduren Jan Tiberg. Och så ska vi prata med Katja Norborg också på Cancerlinjen, en av Cancerfondens organ, då om vad man kan ha för hjälp av dem. Det blir blues och det är John Primer idag. Och så har vi en panel som består av Per Piscator, Karin Littmark, Salin och Kenneth Lutti. Ja, det är väl det vi har egentligen, så att vi kan väl börja med lite musik och det blir Willie Nelson och Cold November Wind. Det passar ju bra idag.
A cold November wind can cut right through your soul, even leaves all hide away from the wind. November blows, and after all the warmth of the summer and the fall, a cold November wind cuts the deepest of them all. A cold November wind will catch you by surprise. You think you're safely wrapped in love till the wind begins to rise, and after all the warmth of a love that had it all, a cold November wind is the hardest way to fall. When did the chill begin? Perhaps our love was swept away by a cold November wind. Summer and the fall, a cold November wind cuts the deepest of them all. We wonder why love seasons change. When did the chill begin? Perhaps our love was swept away by a cold November wind. Perhaps our love was swept away by a cold November wind.
Då har Ingrid Karlsson kommit in i studion här och du ska redogöra för namnsdagen den här veckan.
Det tänkte jag göra, men du hade väldigt kallt inne här.
Ja, men det var väl kallt ute också.
Ja, jo. Jag måste få klaga lite.
Nej, men vi har friskt.
Ja, då, man kan säga så också. Ja, den 19 november då är Elisabeth och Lisbeth. Och som förnamn så håller Elisabeth ställningarna, men som tilltalsnamn är inte Elisabeth så populärt. 1996 så föll namnet ut ifrån 100-listan. Elisabeth blev vanligt i Sverige på 1500-talet och ursprunget till namnet kommer från hebreiskan och betyder Gud är fullkomlighet. Har stått i almanackan i alla tider för att minnas om en from prinsessa i Ungern som levde på 1200-talet och som är välgörenhetsföreningarnas skyddshelgon. Och varianter av Elisabeth har du Bettan, Betty och Lisbeth. Och Lisbeth, hon har ju också namnsdag idag. Vanligt förnamn på 40- och 50-talet, men idag ovanligt. Namnet började användas på 1400-talet och betyder som Elisabeth, Gud är fullkomlighet. Och det tog plats i kalendern 1986. Om vi fortsätter i veckan så är det Pontus och Marina som har namnsdag den 20 november. Den 21 Helga och Olga. Den 22 november Cecilia och Sissela och då är det Wienerbrödets dag.
Vilken dag sa det då?
Den 22, på fredag,
då ska jag äta wienerbröd.
Och lördagen den 23, Clemens. Och vet du då vad det är för dag, Sven-Erik?
På lördag? Nej.
Det är internationella hattdagen.
Hackdag?
Hatt. Ja, så har du hatt så kan du sätta på den och gå ut då på lördag.
Jag har inte det. Jag har varit i hatten.
Ja, det är en helt annan sak. Och den 24 november Gudrun och Rune och den 25 Katarina och Katja. Men som sagt var, Elisabeth och Lisbeth ska vi gratulera idag.
Vet du vad det är för temadag idag då?
Nej.
Det är den internationella mansdagen.
Är det det?
Som
den missar man.
Ja. Ja, du är... Det är okej för din del. Men det är ju en hel del skojigt som händer i alla fall.
Absolut.
Och nu ska vi ha något riktigt skojigt.
Vad blir det då?
Det blir en gospel. Aha. Get Right Church and Let's Go Home med Dotty Peoples.
Okej. Okay. I'm going home on the morning train.
Get your load.
Nu ska jag ha Länsmuseets ordförande Ove Norberg på tråden. Välkommen.
Tack så.
Du har som ordförande haft ett stormigt möte om jag har förstått det rätt. Och sen förra veckan har ni infört en entréavgift på 120 kronor på Länsmuseet i Gävle. Varför då?
Ja, den enkla anledningen är ekonomiskt tvång kan man säga. Om vi ska kunna fortsätta att verka och dessutom utveckla vår verksamhet så måste vi skapa egna ytterligare intäkter eftersom den regionala och statliga finansieringen är alldeles otillräcklig. Den har ju liksom urholkats under många, många år. Det har ju för sig räknats upp någon procent, men inflationen har varit några procent mer varje år. Och nu är det en nolluppräkning, så att det är ju i själva verket en försämring i finansieringen.
Ja, men de uppgifter jag har fått från tidningen och så vidare så är 90-95% av budgeten går till fasta kostnader.
Ja, så är det ju.
Och då blir inte mycket över för andra satsningar.
Nej.
Hur stor är budgeten och hur mycket tror du att entréavgifterna kan påverka budgetens intäktssida?
Ja, vi håller på med budgetarbete nu inför nästa år. Och ett av de tidigare scenarier som jag arbetar med, det som skulle ge sämst resultat, räknar vi med mellan 1 och 1,5 miljon till skott. Men nu, i budgetarbetet så räknar vi med 1 miljon. Total omslutning är drygt 20.
Okay.
Men vi har redan en hög självfinansieringsgrad. Den är ungefär 30%. Och det beror ju mest på den uppdragsverksamhet som vi har inom kulturmiljövården.
Men det är alltså ekonomi det handlar om. Och jag är ju lite räknegalen så där, va? Så att jag har ju tittat på. Du säger 1 miljon räknar du med nu.
Ja.
Men i samma...
I vårt beslut om att införa entréavgifter. Vi ska komma ihåg att det är entréavgifter för vuxna. Alla under 20 år går ju in fortfarande gratis.
Okay.
Och dessutom hela den här entréytan med foajé, fiket, forskarsalen och det lilla utställningsrummet innanför som vi kallar studion. Allt det här är fortfarande gratis. Så att pepparkakshuset till exempel, det kan man ju fortfarande gå in på museet och se utan att betala inträde. Dessutom har vi ju rabatter för seniorer och studenter. Då är ju inträdesavgiften 90 kronor.
Ja, då kommer ju min beräkning här då lite på skam då. Varför?
Ja, alltså, jo, men alltså, jag har ju räknat med alla dessa rabatter som vi ger. Och ändå räknar vi med att vi ska ha en miljon mer intäkter. Och en stor del av denna, det ingår också i beslutet. Det kommer vi att investera i att utveckla formerna för att möta de museiovana grupperna som brukar kallas. Och det var ju de man ville åt när man hade gratis inträde på de statliga museerna för ett antal år sedan. Och en undersökning nu som är gjord av Myndigheten för kulturanalys ger ju vid handen att man misslyckades totalt med att möta de här grupperna som normalt tidigare inte gick på museum. Gratis inträde lockade inte de museovana grupperna. Varför, man måste jobba på ett annat sätt för att nå dem. Ja,
men varför det gjorde det inte det?
Förlåt?
Varför gjorde det inte det?
Alltså, slutsatsen är att det krävs annat än gratis inträde för att locka de museovana grupperna att besöka museet. Kanske vi behöver mötas ute i samhället på ett annat sätt. Alltså inte komma till museiinstitutionen som sådan. Man kan i vissa fall kanske se överväldigande ut att gå in i de här pampiga husen som museer oftast är.
Det kan jag förstå.
Så att vi ska försöka utveckla de här metoderna att nå de museovana grupperna. Och det kommer ju att kosta pengar, och det är ju delvis det vi kommer att använda de här extra intäkterna till. Vi behöver helt enkelt hitta nya arbetssätt.
Mm. Jo då, men du nämnde de här foajén, forskarsalen och så vidare.
Ja. Mm.
Och foajén kan jag väl tänka, men den här, jag är inte så hemma i museet, måste jag säga. Jag har inte varit där sedan skoltiden. Och var är de här orienterade, och hur löser man frågan om att personer som besöker dem inte också gör besök i de avgiftsbelagda delarna?
Ja, alltså ifrån receptionen har man ju uppsikt över de här centrala delarna. Och på en gång när man går upp för trapporna, då kommer man ju upp till de fasta utställningarna som är avgiftsbelagda. Och går man åt andra hållet i den, vad blir det för världsök, den östra flygeln, så är man ju inne i de tillfälliga utställningarna, och de kostar ju också inträde. Så att på de statliga museerna i Stockholm så har man många gånger bara en klisterlapp som man får sätta på skjortbröstet. Så det syns när man är inne i de här avgiftsbelagda ytorna att man faktiskt har betalat.
Mm.
Sen kan man ju dessutom erbjuds ett årskort. Och det är för 295 kronor så får man ett årskort som gäller från den dag man först använder det och ett år framåt. För 295 kronor så kan man, alltså för två biobiljetter kan man säga, så kan man besöka museet hur många gånger man vill under ett år.
Men det är...
Och i och med att det här aktiveras först när man använder det första gången, så kan det fungera som en utmärkt julklapp.
Men det är ett personligt kort alltså?
Ja, visst.
Men då...
Sen kommer vi att några gånger per år och hålla museet öppet helt gratis. Så att den möjligheten ska finnas i alla fall.
Det kan ju vara ett bra sätt att göra museet mer populärt, som du talade om lite tidigare.
Ja. Sen är det är tyvärr så att de flesta, de regionala museerna framförallt, våra kollegor, länsmuseer och andra som har regionala uppdrag, brottas ju med stora ekonomiska problem, eftersom de statliga anslagen inte har räknats upp i takt med inflationen. Så är det faktiskt så att mer än hälften av de 24 länsmuseer som finns har infört entréavgifter för vuxna redan. Mm. Så att det här är nog tyvärr en samhällsutveckling som vi får se på fler håll. Mm.
Men om vi säger nivån på de avgifterna i grannlän, Dalarna, Uppsala län och så vidare.
Ja.
hur ligger vi till?
Uppsala öppnar ju nu till helgen. Mm. De har ju byggt om och nu när de öppnar så har de också infört inträde. I Dalarna införde man det tidigare under året. Och där har man till och med blivit glatt överraskad. Men nu är ju, det är ju skillnad lite grann ändå på de olika länsmuseernas grundförutsättningar. I Dalarna är ju mer ett turistlandskap än vad Gävleborgs län
är. Ja, det är sant.
Än så länge, ska vi tillägga. Så att, och de riktigt stora publikdragande länsmuseerna som finns i de här riktiga semesterfirarsakterna, nämligen Gotlands Hornsal och Jantli uppe i Östersund, de har ju till och med differentierade årsavgifter och inträdesavgifter. De har ju, det är dyrare helt enkelt att besöka dem på sommaren än på vintern.
Är det något för oss att ta efter?
Alltså, vi har nu... Det här är inget, det här är inte hugget i sten. Allt, något av det här är hugget i sten. Men de avgifter vi har satt nu, de har vi satt för att vi tror att de kommer att fungera i vårt fall.
Mm. Men du,
120 kronor.
Mm. Ja. Museistyrelsen var uppenbarligen ordentligt oenig om att införa avgifter. Har det i den debatten framförts någonting om att regionen skulle kunna minska sitt engagemang i museet när man har infört avgifter?
Ja, alltså vi kommer ju, det finns något som heter uppdragsöverenskommelse med de här stiftelserna som kulturinstitutionerna är och kulturnämnden på regionen. Vi skriver en sån här uppdragsöverenskommelse och tyvärr i efterhand får vi reda på vilken finansiering vi får. Den finns inte med i själva uppdragsöverenskommelsen. Men det är den vi har att rätta oss efter till viss del. Alltså det är ett viktigt dokument och det bygger ju på den kulturplan som regionen har antagit för en flerårsperiod. Och sen har vi ju alltså våra andra styrande dokument. Det finns en museilag, vi har stiftelselagen som reglerar styrelsens urkunder och en del annat. Så att, och dessutom är det så att museerna och arkiven som institutioner dras med ytterligare en börda som de rent publika stiftelserna knappast har. Och det är alltså att vi ska vårda våra samlingar. Alltså den samlingsförvaltning som är reglerad i museilagen framförallt, den gör att, det är ju det också som gör att våra fasta kostnader.
Då blir de fasta kostnaderna väldigt höga. Ja,
mm. Ja, och vi får inte köra vad vi vill med våra samlingar. Vi ska se till att samlingarna vårdas och magasin för samlingar är inte billiga. Nej. Och vi ser oss över efter nya möjligheter dessutom nu eftersom där vi har vårt stora museimagasin på Brynäs, det är ju under planändring. Så att det kommer ju förmodligen att vara bostäder där inom 10 år. Och vi har ingenstans att flytta våra samlingar i dagsläget.
Nej. Men du, en sista fråga här. Märkte ni någon avmattning av besökare redan första veckan med entréavgiften?
Nej, det kan jag inte säga. Jag frågade Leif, museichefen, hur det hade gått. Ja, det frågade jag kanske torsdags. Alltså, jag har redan sålt en del årskort. Och jag var ju med på invigningen nu i lördags när vi invigde den nya tillfälliga utställningen om mat och matkultur. Och då var det rätt mycket folk på den inbjudningen. Ja. Så att jag tyckte inte jag såg någon skillnad så.
Nej, men det var ju skönt det. Men hör du, vi får tacka dig för den här pratstunden. Det var väldigt skojigt att höra det här. Och jag hoppas att det kan bli, att ni kan bli eniga i styrelsen om det här också till slut.
Ja.
Tack så mycket.
Ja, tack.
Tack. Och då ska vi höra Liza Minnelli sjunga om vad det verkligen handlar om, nämligen pengar.
Money. Money.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't find a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flat we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Money, money, money.
And you stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go around the bird, go around the bird. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little, money, 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 money.
Mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round.
It makes the world go round.
Reklam.
Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle
er egen lokala radiostation.
Ska vi ha lite livemusik här i Seniorradion. Och för det har jag bjudit hit Jan Tiberg. Du är välkommen här.
Det tack så mycket.
Körsångare, trubbadur, får man säga det?
Det kan man gott säga, för jag brukar sjunga framförallt på Café Nian, ett seniorkafé, lite då och då.
Ja. Vad vill du framföra här idag då?
Idag vill jag sjunga Olrogs visor.
Ja, men det låter trevligt. Då lämnar jag över till dig helt enkelt.
Mitt namn är Edvard Rosenblom, adjunkt i kristendom. Jag är en respektabel man om än jag tar en tår på tand. I natt när månen lyste över stadens vindskontor, då hände mig något ruskigt på den gatan där jag bor. Då byttes mina händer ut mot luna vassa klor, och hela jag förvandlades till varul, ful och stor. Jag hoppa kring på gatorna och yla efter blod, och tassade på dörren till herr Janssons slaktarbod. Det enda byte som jag lyckas fånga denna natt, det var vid änkan Gudmundsons förrymda älsklingskatt. Men när in vid en lyktstolpe på fina hundars vis jag stod och vegetera kom en stor och arg polis. Han häktade mig och sa någonting som var för mig fatalt. Att ännu hade husse inte hundskatten betalt. På morgonen när jag vaknade låg jag inom lås och bom. Men gudskelov igen förvandlad till herr Rosenblom. De frågade vad jag hette på den där polisstation. Jag svarade bara lugnt ut in i överlägsen ton. Mitt namn är Edvard Rosenblom, adjunkt i kristendom. Jag är en respektabel man, om än jag tar en tår på tand. Jag vill ju också gärna sjunga något lite romantiskt. Och Ulf Peter, han hade sett den franska 1700-talsmålaren Watteaus målning Resan till kärlekens ö, eller Resan till Kitere. Men när han skulle göra en liten gullevisa så blandade han in lite hötorgskonst där två småtroll är ute och seglar i en gammal holk. Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nutidsmänniskor någonting att tänka på. Madame de Maintenon fick se den en gång och sjöng sen för kung Ludvig denna sång. Den handlar om en resa till ljuvlig kärleksö. En herdegosse reste med ett liten herdemö. Nu får ni själva se vårt herdekonfej och höra visan till Roi-Soleil. Vi resa till Kitere i en liten holk med nattlinnet i segel, havet som en spegel, utan att någon ser det och utan någon konvoj. Vi resa till Kitere i en gammal isten holk. Kapten blir jag och styrman, det blir du min lilla vän. Små blåsmän mönstrar säkert på när vi far hem igen. Vi reser till Kitere i en liten håll med nattlinnet i segel, havet som en spegel, utan att någon ser det och utan någon konvoj. Vi reser till Kitere i en gammal isten håll. Att resa till Kitere, vad pratar du för strunt? Nej, asch, vad är det med det? Tänk om någon ser det. Usch, vad du är larvig att fara jorden runt. Vi far ej till Kitere när vi får hem till Askersund. Förresten, du begriper väl att än är vi för små. Det var väl inte småttingar han tänkte på att då. Vi resa till Kitere när vi blir 15 år. Med nattlinnet i segel, havet som en spegel, utan att någon ser mig och utan någon konvoj. Vi resa till Kitere när du och jag blir 15 år. I Gavlån, strax utanför biblioteket, stack upp ett svart rör i ett par års tid. Inte många visste vad det var för ett rör, men nog såg det ut att vara ett periskop till en ubåt. Man kanske skulle ta och köpa den där. Den kanske är till salu. En ubåt till salu, jag såg i en annons. Jag läste i blaskan en gång. Fast jag var på kontanter som var vanligt renons. Jag fick in ett svar och en sång. Att segla upp på Gavleån i undervattensbåt, se vore inte det någonting för mig. Att ligga där på botten invid Boulogneen i försåt och spana om det kommer någon tjej. Och sedan dyka upp och säga, fröken som jag nyss fått se ut i mitt periskop, kom ner i min kabus. Att segla upp på Gavleån i undervattensbåt, se vore inte det någonting för mig.
Förundrade stod brackorna och titta ifrån land på färden ner för konserthusforsets stup. Vi riktar sedan kanonerna mot fullriggan på Gävle strand och rövar oss en smörgås och en sup. Vi dyker sedan ner i en underlime färgad köl och prejar restaurangbryggan om de haver någon öl. Att segla upp på Gavleån i undervattensbåt, säg vore inte det någonting för mig. På en järnvägsresa kom Olrog att sitta mitt emot en vacker dam. Hon satt och läste Bonniers litterära magasin. Inte så vanligt bland ungdomar. Och det visade sig att hon var expedit i en bokhandel i Flen. Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så alen. Där finns till salu smått och gott, mest papper och kuvert. Ändå annonserar man så här: köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg, men köp den av violen från Flen. All bildning och kultur verkligt rara djur får ni av violen från Flen. Äventyr och sager finns ut i vårt lager, där sånggudinnan går på lätta ben. Prosa och lyrik, kanske romantik, får ni av violen från Flen. Att fara till London, Neapel, Paris och Vienna, till det lär väl aldrig i livet jag någonsin får råd. Den enda reklam som mig passar, det är faktiskt denna: affis ut i vår lilla blygsamma resebyrå. Se Andersberg och sedan dö, möt våren på Järvsta ängar, Gävle strand i slask och löp, möt våren på Järvsta ängar. Nu vet jag väl vem som så gärna och innerligt ville få se Monte Carlo och utmana ödets roulette, på poker 21 svarte Petter och tempor och kille. Jag vet var man blir ruinerad precis lika lätt. Se Andersberg och sedan dö, möt åren på Järvsta ängar, glöm Gävle strand i slask och dö, möt åren på Järvsta ängar. Faster jag har och hon lystrar till förnamnet Ester, det är henne om möjligt jag hoppas få ärva en dag. Nu är det visst så att min faster har tänkt att det mäster. Ett råd vill jag ge, följ mitt råd kära faster, jag sa: se Andersberg och sedan dö, möt våren på Järvsta ängar, glöm Gävle strand i slask och dö, möt våren på Järvsta ängar. En obesmittad yngling och en renhjärdad mö, de skulle plocka svamp på den grönskande ön. Men de kom inte hem förrän det led mot mörkan natt, men utan någon svamp, och nu vet jag bara att
Hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi vidare i boogie-woogie-takt. Virka och verka och vända på din nästa. Tydligt i det bästa, en avig och en rät. Loppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svåren, en avig och en rät. Vi har en lärarinna som är ung och söt och rar. Och duktig hon också så hon alltid ordning har. Om inte hon mot ynglingarna vore rysligt snäll. Hon ger dem visst privatlektioner varje lördag kväll. Så hon får inte vara med i våran syfördelning mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syfördelning mer. Och så stickar vi vidare boogie-woogie-takt. Virka och verka och vända på din nästa. Tydligt i det bästa, en avig och en rätt. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i sålen, en avig och en rätt. Vår fackföreningsombudsman och handelsmannens fru, de har någonting tillhopa som lär kallas kuttrasju. Men att han också traskar till fru Berg i hemlighet, det är väl inte säkert. Och det enda som jag vet är att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi vidare i boogie-woogie-takt. Virka och verka och vända på din nästa. Tydligt i det bästa, en avig och en rätt. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svåren, en avig och en rätt. När ortens ungdom går på dans och vandrar par om par, så är det bara jag och några till som står kvar. Vi lyssnar till vårt samvete och hör dess nobla röst och säger till varandra att det ändå är en tröst. De får inte vara med i våran syförening. Jag säger bara det så har jag ingenting sagt. De får inte vara med i våran syförening. Och så stickar vi vidare i boogie-woogie-takt. Virka och verka och vända på din nästa. Tydligt i det bästa, en avig och en rätt. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i sålen, en avig och en rätt.
Jag har en lite ovanlig hobby. Jag brukar stiga upp klockan 5 varje lördag morgon och så bakar jag 80 rågbullar som jag sen går runt först i nära kvarteren och sen lite längre bort och delar ut så många jag hinner med fram till klockan 2 på eftermiddagen. Och jag vill ju framför allt gå hem till de som är lite ensamma och då blir det väldigt mycket änkor som jag delar ut bullar till. Och de blir så glada och jag blir också glad. Och nu har jag gjort en visa om det där.
Jag är den glade bagan i gamla Gävle stad. Och den som mig rätt känner, han brukar bli glad. Jag lägger mina bullar ut i en väldig korg och delar ut bland grannar och vänner. Här vilar inte någon sorg. Den glade bagan sjunger och spelar varje dag. För jävels alla änkor så är jag lite svag. Jag vill få sprida glädje till alla och en var. Det tycker jag kan passa rätt bra på äldre dag. Och jävla sköna damer beundrar min figur. Jag liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när jag ger ut bröden jag sjunger högt i dur. Då ryser det i damer med sinne för skulpturen. Jag är den glade bagan, jag spritter av musik.
Och alla mina bullar, de gör mig jätterik. Rik på goda vänner och fröjd i överflöd. Tänk vad man kan tjäna på bara lite bröd. Ja, så tänkte jag avsluta med en visa av Olrog, Jämmerdalsvals. Att gråta och hosta och gny, det passar min skråliga hals. Till knäna i misströstans dy, jag sjunger min Jämmerdalsvals. Min magsäck är tom och mitt domsegel torrt. Jag gråter och önskar mig vara långt bort. I bergen strax öst om Ural, där sitter en farbror med svans. Han ser på en underlig bal, de 600 häxornas dans. Bred vit på ett altar från Belzebuls träsk, där äter de paltar och hedna barns fläsk. Och där ska jag ligga på rygg i evighet bakfull och skygg. Och aldrig får jag se Sankte Per, nej, evigt förbliver jag där.
Tack så har jag. Det var kul att höra lite Olrog här. Det är inte varje dag vi har.
Han var väl mer bekant lite tidigare?
Ja, jag skulle tro det. Men våra lyssnare var ju också med lite tidigare. Vad har du för dig nu resten av dagen?
Ja, nu ska jag gå och hälsa på en gammal dement änka som är rysligt ensam. För hennes man som skötte honom, han gick och dog för 3 veckor sedan.
Det var tråkigt att höra.
Ja, så att nu är hon nästan helt ensam. Och då är det jag som hälsar på en vardag i veckan. Och så är det en dam som hälsar på helgerna.
Ja. Då får jag tacka dig. Ja. Kanske hörs längre fram.
Ja, kanske det.
Reklam.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Nu har vi ringt upp Katja Norborg på cancerlinjen. Välkommen.
Tack så mycket.
Då får du berätta, vad är cancerlinjen och vad finns ni till för, så att säga?
Ja, cancerlinjen är en cancerfondens stödtjänst som vänder sig till alla som på något sätt drabbats av cancer. Det kan vara anhörig, det kan vara patienten själv. Det kan också vara allmänheten som söker svar på frågor om cancer.
Hur länge har det här funnits nu?
Cancerlinjen har funnits i 30 år. Det startades 1994, så att i år har vi faktiskt firat 30 år.
Ja, och är det här ett ideellt åtagande och hur många är ni som är aktiva i det här nu?
Nej, det här är inte ideellt åtagande. Vi är cancerlinjen i cancerfondens, ingår i cancerfondens verksamhet. Och vi som jobbar på cancerlinjen är anställda på cancerfonden. Däremot så cancerfonden får inga statliga bidrag utan finansieras av gåvor, testamenten, olika kampanjer. Så till exempel när någon köper rosa bandet så på sätt och vis så finansierar man cancerlinjens arbete. Och vi är idag 7 stycken sjuksköterskor som anställda i cancerlinjen.
Mm. Och du sa att det finansieras med gåvor och...
Ja, från privatpersoner och företag och som sagt Rosa Bandet, kampanjen finansierar all verksamhet som cancerfonden har och bland annat cancerlinjen då, som är en del av det.
Mm. Jaha, men hörde du, hur många drabbas av cancer i Sverige årligen? Vet vi det?
Ja, den siffran ökar lite grann tyvärr, men det är ungefär 70 000 personer som får ett cancerbesked årligen i Sverige.
70 000 personer? Och ja. Vad är dominerande cancerformer? Är det hudcancer då eller?
Det varierar lite, men de dominerande är bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Det har varit tarmcancer också förut.
Så hudcancer som man hör talas om då och då, den är inte så allvarlig eller så vanlig, ska jag säga?
Man brukar säga att hudcancer ökar, antalet fall ökar nu. Men jag har tyvärr inte exakta siffror på hur den ligger, men den ligger inte helt högt upp. Men det ökar i alla fall, det är det vi vet idag.
Mm. Och det är allvarligt i sig?
Det är allvarligt, mm.
Men då kommer den viktiga frågan, hur får man kontakt med cancerlinjen?
Ja, till cancerlinjen kan man ringa, man kan mejla, man kan chatta med oss eller boka ett samtal. Och jag vet inte om lyssnare har papper och penna, men telefonnummer till cancerlinjen är 010 799 1010. Eller ska man mejla på cancerlinjen@cancerfonden.se. Och om man vill chatta med oss eller boka samtal, då kan man gå på vår webbsida. Då hittar man informationen på cancerfonden.se.
Men du, då tar vi det här igen. Alltså, telefon 010-199-1010.
Ja.
Och sen hade du cancerfonden.se.
Det stämmer bra.
Då har vi lite där då, va?
Ja.
Mm. Men vad är det cancerlinjen gör för den sjuka och för anhöriga?
Vi framförallt så lyssnar vi. De som kontaktar oss vill ofta berätta om sin livssituation för någon som har tid att lyssna. Vi vägleder när det behövs och vi stöttar också personerna som kontaktar oss utifrån de behoven som de har just då.
Mm. Vad kan det vara för behov?
Det kan vara lite olika. Det beror på vilken relation till cancer man har. Många vill bara berätta, så lyssnar vi. Patienter, till exempel om de kontaktar oss, de söker ofta svar på frågor om behandlingen, om själva diagnosen. Det brukar finnas mycket frågor och funderingar där. En närstående kan till exempel vara en person som berättar om sin grannes sjukdom och vill veta hur man kan bemöta och finnas i närheten utan att säga fel saker till exempel. Ibland får vi frågor om hur man ska göra i vårdsystemet om man inte riktigt vet hur man ska kontakta en mottagning om man har symptom till exempel eller hur man söker second opinion, så att då kan vi vara lite behjälpliga i vägledningen.
Och då har vi det här med väntetider då på klinikerna. Hur ser det ut? Är det någonting som ni kan hjälpa till och råda för människor att komma till rätt klinik vid rätt tillfälle?
Vi vet tyvärr inte hur det ser ut i landet, för att väntetider kan vara lite olika beroende på var i landet man befinner sig, vilken klinik det handlar om och så. Så att där kan vi tyvärr inte hjälpa lite med konkreta saker, men där kan vi vägleda hur man kan göra i den här situationen, vilka alternativa sätt det finns för att kontakta en viss klinik. Och om det gäller oro kring cancer, då kan vi också vägleda lite mer var man ska vända sig. Är det vårdcentralen man ska gå till, eller är det hudmottagningen till exempel? Mm. Så att där kan vi hjälpa till.
Ja, oro är väl en sån där fråga som alltid kommer upp i samband med cancer.
Mm. Ja, det finns mycket oro. Mm. Det kan vara både innan man fått cancerdiagnos och sen finns det givetvis oro kring hur det kommer att bli om man redan fått cancerdiagnos. Hur kommer livet se ut? Hur kommer behandlingen? Kommer det fungera? Hur blir det efteråt? Så oro är en följeslagare skulle jag säga. Mm.
Det kan jag tänka mig. Men vilka frågor är vanligast att ni får från, ja, från sjuka och från anhöriga då?
Mm. Som jag sa, att frågorna kan vara olika beroende på vilken relation till cancer man har. Och patienterna, som sagt, de söker, ibland får man besked och behöver prata om det. Ofta är det man försöker förstå diagnosen, man vill veta vilka behandlingsalternativ som finns. Närstående ringer och ofta frågar om hur ska jag göra, hur ska jag stötta den som är sjuk, hur ska jag hantera mina egna känslor framför den personen. Så att, och de personerna som upplever någon symptom, de ofta ringer och söker svar på vad kan det vara, lite mer rådgivande samtal. Och vi pratar väldigt mycket om oro där också. Hur kan man hantera oro så att man inte går och bär på det alldeles för länge?
Och oro, hantering, det är någonting som är väldigt personligt, förstår jag.
Det är det, absolut. Man har olika förutsättningar. Man har olika saker man oroar sig över. Och på det sättet så kan man använda lite olika verktyg. Mm. Hur man kan göra för att stilla det.
Och det har ni verktygen för då, alltså?
Det är ofta så kan vi vägleda personen och hitta egna svar, hitta egna resurser, hur man ska hantera. Så att det jag skulle säga att vi, det är det vi gör om dagarna. Mm.
Och är ni väldigt hårt belastade då, eller är det lätt att komma fram till det?
Jag skulle säga att det är lätt att komma fram till oss. Ibland finns det dagarna där det är kö, där det är många som vill få kontakt med oss. Och i och med att vi säger att vi har tid att lyssna, så behöver en person ta lite längre tid. Då kan tiden i kö vara lite längre. Men de flesta kommer fram till oss.
Och det kan man göra dygnet runt då, eller?
Nej, vi har öppet just på telefon och chatt, så har vi öppet mellan 9 och 16 vardagar. Maila kan man givetvis göra när som helst.
Mm. Mm, men hörde du, hur ser dödligheten ut i cancer och hur har det förändrats framför allt genom åren?
Dödligheten i cancer har genom åren minskat, och det är givetvis på grund av forskningen som går framåt. Vi upptäcker cancer tidigare genom våra screeningprogram, bland annat genom information till befolkningen. Behandlingar har blivit bättre, så det är många som överlever sin cancer för att det finns bra behandlingsmetoder, och vissa personer lever med sin cancer. Så det är inte längre en dödsdom som det kanske har varit förut.
Det kan ju vara skönt att veta.
Ja, det har gått framåt. Man brukar säga att på 50-talet överlevde 3 av 10 sin cancer, och idag är det 7 av 10 som överlever. Det är närmare 8 till och med. Så det har hänt saker.
Mm. Men det betyder alltså att det behöver inte vara slut bara för att man har fått en cancerdiagnos?
Nej, det behöver inte betyda det. Det har förändrats väldigt, väldigt mycket. Vi pratar på ett annat sätt om cancer idag. Att cancer är, ibland uttrycker man att det är kronisk sjukdom. För att många nu för tiden lever med sin cancer länge. Många, många år. Tack vare behandlingar och det stöd från vården som finns. Mm.
Men då har vi de anhöriga då. Hur drabbas de? Och...
anhöriga är en, givetvis en speciell grupp. De kan påverkas på olika sätt. Det kan bero också på hur nära man står den personen som har drabbats. Men de sätts inför en situation där de behöver hantera både sina egna känslor och den personen som är sjuk. Att man behöver hjälpa den personen på olika sätt. Ibland behöver de ta mer ansvar plötsligt, ställa upp med olika saker. Det kan vara praktiska saker, det kan vara känslomässigt att man ska vara där och lyssna och så. Så det är en svår grupp som inte får lika mycket information i vissa fall, men behöver ändå hantera och finns i den här processen ganska nära. Och cancerlinjen finns även för dem. Så att vi...
Och då tycker jag vi tar och avslutar den här intervjun med att upprepa de här kontaktuppgifterna.
Absolut.
Det är telefon 010-199-1010.
Den är bra.
Och mail kan vara cancerlinjen@cancerfonden.se.
Ja.
Och man kan chatta. Det får du ta och berätta.
På vår hemsida, cancerfonden.se.
Hemsidan, cancerfonden.se.
Mm.
Tack ska du ha. Jag är övertygad om att ni behövs och gör ett bra jobb.
Tack så mycket. Mm. Tack.
Okay. Ha en bra dag.
Tack detsamma.
Tack. Då öser vi på med lite musik här och det blir Cannonball Adderley som framför Mercy, Mercy, Mercy.
You know, sometimes we're not prepared for adversity.
Det är så lång intro från hans sida.
When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy.
Thank you.
mercy, 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 mercy. Thank you.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Primer är vad jag vill kalla en levande legend. Född 1945 i Camden i Mississippi i en sharecropper-familj. Hans far avled efter en olycka med långtradare när John var 4 år. Och hans mor drog till Chicago för att tjäna uppehället i familjen. John byggde en diddly bow på väggen till sin farmors hus och ackompanjerade sig själv när han sjöng. Han lyssnade på Jimmy Reed, Little Milton, B.B. King och Muddy Waters på sin mormors skivspelare. Och hans största dröm var att en gång få spela med Muddy Waters. Nyss fyllda 18 flyttade John till Chicago där han spelade på Maxwell Street vid sidan av flera av bluesens stjärnor och en mängd nybörjare som han själv. Han fick kontakt med Pat Rushing och bildade The Maintainers som så småningom fick gigs på barerna på Westside. 1968 lämnade han Rushing för att bilda solbandet The Brotherhood Band och 1974 spelade han 7 kvällar i veckan i husbandet på Southside-klubben Teresas där han lärde sig spela bottleneck-gitarr och Sammy Lawhorn som hade arbetat med Muddy Waters. På Teresas kom John att spela med storhet som Junior Wells, Magic Sam och James Cotton. Efter att ha hört Primer på Teresas 1979 erbjöd Willie Dixon John att ingå i sitt Chicago Blues All Stars och han kom att turnera internationellt. När flera av Muddy Waters musiker 1980 startade det egna bandet The Legendary Blues Band fick John förfrågan av Muddy att ingå i hans nya band och Johns barndomsdröm gick i uppfyllelse. Primer stannade hos Muddy Waters till dennes död 1983 då han fick erbjudande av Magic Slim att ingå i dennes band The Teardrops. Och vi ska lyssna på Magic Slim and the Teardrops med John Primer i en gammal Bo Diddley hit, Before You Accuse Me.
But you can make love with somebody else. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself.
Making love with somebody else.
Som bandledare i Maddie Slims Teardrops kom John Primer att fungera som mentor för Slims son Sean Holt på ett sätt varken fadern eller farbroren Nick hade kunnat göra. När Maddie Slim avled i februari 2013 hade Primer lämnat bandet och Sean tog över ledningen. Men på plattan Daddy Told Me, som Sean Holt and the Teardrops gjorde senare samma år, medverkade John Primer som guest star på några av låtarna. Vi ska höra John själv från 2022 i Tough Times, och då släpper han fram dottern Aaliyah som sångsolist.
Då har jag panelen samlad här och då börjar vi väl från vänster till höger.
Kari Littmark Sahlin.
Ja, och sen har vi
Kenneth Lutzi.
Och vi har
Per Piscator.
Och ni är naturligtvis allihopa väldigt välkomna hit.
Tackar.
Och jag tänkte börja med en EU-historia här. Där man har jobbat fram en så kallad EU-sångbok under 9 år. Och där får varje land med 6 sånger som anses typiska för landet i fråga. Och de trycks då på originalspråk och på engelska. Och de 6 svenska inslagen, jag har en lista här som jag tänkte dela ut, är alltså en vänlig grönskas rika dräkt. Mm. Och det är Idas sommarvisa. Så skimrande var aldrig havet. Ut i vår hage, änglamark och öppna landskap. Är det här representativt för Sverige i EU?
Vad ska man svara på det?
Jag inte vet jag.
Det är alltid sommar i Sverige.
Det är alltid sommar i Sverige.
Ja.
Det kanske är...
Ingen hej tomtegubbar.
Nej, men om man lyssnar på sommarprogrammen på radio så de här förekommer ju ofta. Öppna landskap blev lite av en ny nationalsång ett tag.
Ja.
Inofficiellt. Jag saknar lite av sånt som är äldre, men det är klart en vänlig grönska är ju lite äldre än det andra.
Den där sommarsalmen som man alltid sjunger när skolorna slutar.
Den blomstertid nu kommer. Sjunger man den fortfarande?
Ja, jag gör det.
Men du själv. Men du är inte i skolan.
Nej, men när jag hör den där kan jag inte låta bli att sjunga med.
Mm. Nej, men det är väldigt fina sånger allihopa. Det är ju inte det. Det är bara att det kanske är lite ensidigt.
Mm. Det är ingen dam med här. Inga kvinnor med som sjunger här.
Nej, inte det heller.
Jo,
Astrid har skrivit texten.
Ja, Ida är väl så, ja. Men man blir lite ställd också. Om du frågar mig, jaha, kom med ditt eget alternativ. Då blir det väl tomt i huvudet.
Nej, det går inte.
Nej, det är ganska svårt.
Men det verkar vara ett hyggligt urval i alla fall. Svårt att klaga.
Det är någon fäbodsalm som jag skulle kunna tänka mig. Som man hör ibland. Som är väldigt fin.
Jag kan inte komma på vilken du menar. Men...
Nej, du ser.
Men det är nog som ni sa att det blir lite tomt i huvudet när man ska försöka fundera ut något som är typiskt svensk. Och sen tycker jag Karin hade en poäng här med att det är sommar, va? Finns ingenting om någon annan.
Nej. Ja, det är alltid sommar i Sverige.
Det är det.
Snarare idag. Det var 7 grader kallt hemma.
Nej, man kan ju känna lite hur de som ska jobba fram en kulturkanon kan känna sig när man sätts framför en sån här lista. Det är ju inte lätt.
Ja, när hela den kommissionen håller på och brakar ihop dessutom.
Det mullrar ganska mycket, ja.
Men behöver vi en EU-sångbok? Eller behöver EU en sångbok?
Ja, det är kanske mer så då.
Det. Ja, precis.
Ja, nej, vi kan väl släppa det här kanske. Eller hade du något mer?
Nej, men det är det meningen att man ska göra någonting gemensamt av den här. Som... Så att en från Belgien och jag ska kunna sjunga de här tillsammans. Eller är det man har tänkt?
Ja, någonting sånt någonting ungefär. Sånt,
ja.
Men det förutsätter ju då att man kan melodierna.
Ja, precis.
Och att man har en översättning till engelska som den andra parten kan sjunga som stämmer överens.
Vem är det som ska sjunga in de här på engelska då, vet du?
Det vet jag inte, jag har ingen aning om det.
Det ska översättas först.
Ja.
Jag har varit med i ett intressant sammanhang där det gällde salmer och de var översatta till, de fanns på svenska, engelska, franska och tyska. Och då sjöng alla den salmen samtidigt på sitt eget språk.
Det är ungefär så.
Så det blev väldigt kakafoni.
Det kan man göra. Mm. Ja, jag kan dela med mig av en annan erfarenhet. För en månad sedan ungefär så var det Funäsfestival i Övre Härjedalen, alltså runt Funäsdalen. Och då var det musik i kyrkorna och gemensamma händelser man var med om. Och den sista kvällen så var det våffelmusik i en våffelstuga långt upp på fjället. Och där spelade fyra spelmän tillsammans. Två från Härjedalen och två från Bräcken som är på andra sidan. Och de spelade tillsammans, samma melodier och lite variationer på det gemensamma språket då, som finns där uppe. Det tycker jag är bra illustration på vad man kanske vill åstadkomma.
Kan det nog vara?
Det finns ju ingen jojk med här.
Nej.
Nej,
precis.
Om man ska ha med alla varianter.
Ja.
Ja, vi kan lämna det. Vi tar då om bråk i skolan istället. Det är ju inte något kul ämne för det efterlyst. Men man har satt in väktare på en del skolor. Men min fråga är, vad har föräldrarna för ansvar i det här? Ja,
det är en bra fråga.
Har vi något bra svar också?
Problemet är väl att föräldrarna är frånvarande ofta. Men jag minns ju min egen skoltid och det var inte mycket bättre då alltså, för när jag är på 50- och 60-talet. När man är ju idyll av det som det var på den tiden, men det är ju inte alls någon idyll. Och ett jäkla bråk på Brynässkolan, kommer jag ihåg. Nästan varje dag. Men det, föräldrarna var ju lika frånvarande då, för de förstod inte vad som hände. Och det är så idag också att föräldrarna skjuter det därifrån sig.
Men då tänker jag faktiskt på någonting jag hörde igår från Anders Berg. Där jobbar man väldigt aktivt med 20 olika organisationer som finns där uppe. De träffas en gång i månaden och så gör de upp planer hur det ska bli bra i Andersberg. Och då har man till exempel ordnat så att föräldrarna träffar lärarna och det finns kanske någon tolk om det behövs. Och så går man igenom och får lära sig, vad är det barnen får lära sig? Hur går det till att göra läxor? Och sen har det blivit väldigt mycket bättre. Så att det är ett förslag till Seniorradion också att göra en intervju med någon företrädare. Jag har en jag kan förmedla om hur mycket bättre det går att göra. Om det finns några som vill någonting och försöker samordna alla goda krafter i ett område. Så där tror jag att det går att påverka på det sättet. Man rustar upp skolan och man rustar upp idrottshallen så att det liksom blir en bättre känsla för alla. Det påverkar ju. Så att jag tänker på samhället som förälder också. Vad gör samhället för att se till att det är bra start? Det säger till och med polisen. Det är ju starten i livet som påverkar hur det blir sen. Det är så vedertaget och forskat på så att det är ju ingen tvekan om var man ska sätta in stöten.
Mm. Vad är det för typ av organisationer du talar om då?
Massa ideella. Det är väl allt. Ja, eller det finns partipolitiska grupper också. Så det är liksom en väldig blandning av civilsamhället som träder in där på bästa sätt. Och sen stadsdelsgrupper finns det ju nu också. De kan ju också göra mycket.
Som tar över föräldraansvaret.
Ja, och scouterna är jättestora i Andersberg. Mm. 200 som någonting varje kväll. Så det är verkligen roligt att höra att det är några som gör något och att det fungerar.
På samma sätt är det ganska sorgligt att att det är de frivilliga som måste gå in i skolan och rycka upp.
Ja.
Alltså det är ju statens, samhällets skyldighet.
Ja, den föräldern.
Skolorna har ju rustats ner systematiskt under 20, 30, 40 år.
Ja.
Ja, vi har en dimension till. Vad har eleverna för ansvar? De har ju faktiskt ansvar också för sin omgivning, för sitt klassrum. När jag gick i gymnasiet för ju ganska länge sedan nu, då hade vi i varje klass en ordningsman, faktiskt var vald av de som var där. Som var faktiskt en liten brygga mellan läraren och eleverna och som försökte finnas där och kolla vad som hände. Och det hade faktiskt en viss påverkan. Mm. Det speglar ju ett ansvar som klassen kan känna, men som man inte känner överhuvudtaget nu.
Jo, men det finns ju såna klasselever nu också.
Gör det?
I varje klass. Ja. Ja.
Jag var
ordningsman. Som träffar lärarna.
Ja. I några klasser så var jag faktiskt ordningsman. Men det, jag tror inte det hjälpte så mycket.
För ordningen eller för dig?
Nej, ja. Både och, tror jag.
Ja, ja. Det finns i alla uppenbarligen möjligheter, säger du.
Mm.
Men då kan vi byta ämnet, va?
Det gör vi.
Och då går vi på skolpolitiken. Och då har ju Donald Trump utsett Elon Musk för att rensa upp i byråkratin i USA. Och han får en ministerpost som på departement som kallas Dodge. Är det här ett bra initiativ och är Musk rätt person att rensa byråkratin?
Ska man svara ja och nej?
Är det klart? Sen?
Nej, men det är väl ett bra initiativ, ja. Mm. Är han rätt person? Nej. Mm. Alltså det finns en lojalitets- och jävshistoria här som är ju förfärande.
Ja.
Han har ju tjänat vansinnigt mycket pengar.
Mm.
Bara på att satsa pengar. Och nästan uppträda som en biträdande president nu i det här läget. En mycket märklig situation. Det passar väl in i den stora cirkusen som pågår på andra sidan nu.
Ja, stora cirkusen. Jag menar, alla miljardärer och uppåt vill ju väldigt gärna ha så mycket makt som möjligt. Ja, och då försöker man få det via media. Och det är ju Musk ett exempel på det här att skaffa för detta Twitter och se till att Trumps alla lögner hela tiden basuneras ut på det där så kallade X. Och nu i Frankrike så har de gått ihop en massa miljardärer och köpt en journalistskola till och med. Mm. Förutom att de försöker få makten över media. Alltså det är fruktansvärt skrämmande hur de rikaste även ser till att få makten över hur vi tänker. Det går åt det är inget kul att prata om.
Ja, det finns oligarker i USA nu också. Ja, det är inte bara ryskt.
Nej, men de blir två jätteegorna, Trump och...
Alltså det blir jättespännande.
De kommer ju bråka om allting. Om ett år har någon av dem försvunnit.
Om ett halvår.
Ja, ett halvår. Ja. En månad.
Nu börjar vi
veta. Nej, men det är det som du säger, att det är ju att samhället, eller vad ska medierna styrs nu mer av högerextremister.
Mm. Mm.
Och framförallt i USA. Det finns ju ingen fri press överhuvudtaget.
Nej.
Och vi får vårda dem. Och andra röster, olika röster som finns här i landet.
Absolut.
De är utsatt för hårda. Det är tidningar läggs ner ofta.
Men om vi återgår till det som frågan är, upprensning i byråkratin. Ja, är det den amerikanska byråkratin?
Hur många gånger har man hört det? Att man ska börja uppifrån och rensa neråt. Jag menar, det lycka till kan man väl säga. Men han ska ta bort 22 000 eller vad det nu var.
Någonting sånt.
Ja.
Är det någonting som den svenska regeringen bör ta efter?
Ja, men det tjatar ju alltid om att man ska sanera byråkratin, men det går ju inte alltså.
Ja, men har inte vi hört det också? Man ska ta bort regler i regelverket. Ja. Man ska göra det lättare för småföretagare.
Ja, vi börjar med danstillståndet på krogen.
Ja, precis.
Riktiga reformer. Snuset.
Det är det bästa exemplet. Dansen på krogen.
Ja, stor seger.
Det blev bara värre vad jag har förstått.
Ja, då kan vi skratta åt det, men det är
då kan vi nästan glömma nästa följdfråga. Vem ska i så fall leda det i Sverige?
Oj.
Ja. Vi har inga ledare som är någonting att ha.
Nej, det är nog så.
De tjänar för lite, eller vadå?
Nej, för mycket.
Vi har 543 miljardärer. Du kan ta någon av dem. Andersson i Trelleborg. Hans son äger ju akademiker, så att han vet hur man ska göra.
Mm. Det var ju en... Det är bra, du kommer inte ihåg namnet, det behöver man inte komma ihåg heller, som ställde frågan, vad får jag för mina skattepengar?
Och det var Olsson.
Ja, han skulle kunna ta tag i det naturligtvis. Ja, ge honom ett departement.
Men
det intressanta, Sven-Erik, med Musks departement är att det är inte ett departement. Han är inte departementschef. Nej. Och de har inga pengar. De har inget kontor. De har inga människor. De annonserar på X nu efter yngre människor som vill ge sig ut på spännande äventyr. Då skulle man komma dit och jobba. Så ja, det är långt kvar.
Ja, men de ska anställa folk till på det där.
Ja,
anställa för oss.
Ja, man söker folk på X faktiskt. Mm. Det gör man.
Ja.
Ja. Det där har blivit väldigt intressant underhållning varje eftermiddag. Så vad har man hittat på nu sen förra gången?
Trumpteatern ger idag.
Ja. Alltså, om det vore en sån där amerikansk show som de har haft ett antal med olika människor att spela presidenter, då vore det ju intressant. Men tyvärr så är det ju inte så. Det här är ju allvar.
Jag tänker på utmärkta satiriker Ulf Ivar Nilsson. Han skulle ju bara kunna kopiera de här olika ministrarna som Trump har tillsatt. Vad det är för filurer och vad de har för uppdrag, vad de ska göra. Alltså, det är ju en satir, hela uppsättningen.
Ja.
Du menar, då har man aldrig transiterat bort Ulf Nilsson?
Nej, men det finaste meriten det är att ha varit tv-personlighet eller har haft ett tv-program eller har varit i tv-nyheter. Det finns två sådana nomineringar, tre sådana nomineringar.
Och gärna begått några brott också.
Ja, precis. Av sexuell karaktär.
Till exempel.
Jag tycker om högerräktmätet och tatueringar framförallt. Ja. Det är det som gäller numera.
Okej.
Jag tycker vi har seglat ut åt något håll. Jag vet inte vad.
Ja, men alltså, det hela det här är ju en satir. Alltså.
Ja, det är ju
nästan omöjligt att ta på allvar.
Mm. Jag har lätt att hålla med dig.
Det är ju liksom redan cirkusen. Alltså.
Ja, absolut.
Men tyvärr så är det allvar.
Ja, världens mäktigaste man.
Världens mäktigaste man, ja.
Men det påverkar ju oss. Det påverkar ju kriget som pågår i Europa.
Mm. Ja. Och Gaza.
Ja,
och Libanon.
Ja.
Mm. Ja. Det är en mardröm.
Ja. Men då ska vi tala om något annat, tycker jag. Och i dagens första inslag här så pratar jag med Ove Norberg om att en oenig styrelse har beslutat införa entréavgift för vuxna på 120 kronor för att förbättra museets ekonomi. Är det en riktig väg att gå?
Nej.
Ja, enligt Sverigedemokraterna är det perfekt.
Precis.
Ja. Men någon annan sa nej. Ja,
men om museets målsättning är att vidga, öka antalet eller den grupp av människor som går på museet, då kommer det inte fungera. Men de som är trogna museibesökare har ju naturligtvis råd att betala det här.
Mm. Det gäller alltså 120 kronor för vuxna.
Precis. Ja,
barn är ju undantagna.
Pensionärer
blir väl, om vi blir helt undantagna vet jag inte, men det blir en lägre avgift.
Jag undrar om det kostar 90 kronor att gå in på det lilla fina kaféet de har där.
Nej, kaféet är undantagna.
Ja, det brukar
undantagna.
Nej, det enda sättet att motivera att ta en avgift är att visa väldigt spännande saker. Och kan man göra det, okej, då kan man ta en avgift.
Mm.
Ja, och så visar det ju att regeringen inte vill stödja kulturen.
Nej, det vill man ju inte göra.
Jag tror att det där blir...
Är det någon nyhet, Karl?
Nej, det är ingen nyhet. Men jag tror att det där blir ett jättemisslyckande. Alltså, vi som har gått på museet då och då, inte betalar man 90 kronor för att gå en gång till. Alltså. Det är bara att vänta till att det blir en ny regim som tar bort det här. Ja, jag tycker det är sorglig utveckling på kulturområdet. Alltså. Mm. Det är ju Sverigedemokraterna som styr.
Mm.
Oh, ja.
Och de tycker inte om kultur. Så att, de vill ta bort symfoniorkestern också, såg jag, i deras budgetprogram för Gävle.
Ja.
Så att, ja. Tur att jag bor i Uppland.
Tur att du bor i Uppland.
Ja. Mm.
Och där har ni inte avgift på museet.
Där har vi inga avgift.
Men har det någon betydelse i det här, tycker ni, att styrelsen var oenig? Det var ju 3-3
som var det. Har ju majoritet som lutar sig mot Sverigedemokraterna. Övriga vill inte ha det här.
Så nej, att, de måste vara, ja, måste vara oeniga med den sammansättning, ja, man har.
Man är väl oenig om allting, kan jag tänka mig.
Så oenighet är...
Ja.
Vi har ett litet kort stund kvar, och då ska vi ta ett av mina favoritämnen här som jag aldrig har fått hunnit med förut. Och det är att i de flesta språk har man 3 genus. Maskulinum, femininum och neutrum. Italienskan har 2. Maskulinum och femininum. Och när jag gick i skolan, då hade vi 4 genus i Sverige. Maskulinum, femininum, reale, som numera ska heta utrum, och neutrum.
Jaha.
Nu har vi fått ett 5:e som manifesterades av pronomenet hen. Behöver vi det i svenska språket?
Jag tror inte det är fråga om vi behöver det i svenska språket, utan det är fråga om hur de som definierar sig som icke-binära vill ha det, av respekt för dem.
Ja, jag har bara sagt till mig själv som gammal skribent att jag kommer aldrig använda det här ordet hen.
Nej.
Jag tycker det är liksom, det kan ju vara respekt för dem som säger så både och, men ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Det går inte att använda i skriftspråk i alla fall, tycker jag.
Nej, alltså jag har ju följdfrågan, vad heter det här hen i genitiv, dativ och akkusativ?
Ja, det är ingen som har tänkt på det.
Finnarna har enklare.
Hen, ja.
Vi får bara prata finska.
Ja. Vi får göra det. Vi får bryta där, tror jag. För jag ser att klockan går. Och vi har väl kanske inte kommit framåt så mycket, men vi har i alla fall fått penetrera en del.
Vi har gjort världen lite bättre på vår halvtimme.
Tack, Kenneth.
Men vi har inte pratat om särskilt mycket roligt.
Ja. Nej, men det har blivit ganska kul ändå.
Ja, så ja. Det blir det.
Mm. Så tack ska ni ha. Och nu ska vi höra lite teknik här. Ångmaskinen med Pugh Lagerfeldt.
Hoppla!
Då börjar vi närma oss slutet på dagens program och vi ska titta på vad som händer i veckan här då. Och i eftermiddag klockan 16 uppmärksammar David Rovich och Kamal Emanuel att det här idag är 109 år sedan Joe Hill avrättades i Utah. Det blir Joe Hill-sånger och det äger rum på Joe Hill-gården i Gävle. Imorgon klockan 19 kan man höra jazz med Ellen Andersson på Konserthuset. Och på torsdag klockan 10 är det författarbesök i Forsbackas bibliotek. Det är Milka Hakalainen som berättar om sina böcker, vilka utspelar sig i finsk hemtjänstmiljö. Och föredraget är på finska. På fredag den 22 november kan man höra en julkonsert med Anders Ekborg på Gävle teater klockan 19.30. Och på lördag är det mordteater på Elite Grand Hotel i Gävle klockan 18. På söndag klockan 18 berättar Rune Westergren om luftvärnet i Strömsbro under andra världskriget. Det är Svensk Flyghistorisk Förening som arrangerar och det äger rum på Soldathemmet i Gävle med start klockan 18. Och tittar vi på radion här så, eller lyssnar på radion snarare, så kan man höra reprisen på det här programmet idag klockan 16. Och imorgon, onsdag 15-16, hör vi Radio ABF. På torsdag, samma tid, 15-16, blir det en timmes countrymusik nonstop i countrytimmen. På fredag klockan 13 bjuder Timo Heino på Nostalgitoppen. Och, det är och klockan 16 till, eller förlåt, klockan 22-02 blir det nattrock. På lördag har vi våra finska vänner i Radio GSK 16-17.30, finska pop- och rocktimmen med Micke Persson klockan 18 och senare på kvällen 22-02 blir det nattrock. Och på söndag morgon klockan 9 kan man lyssna på Från stenkaka till singel. En timmes non-stop-musik från 30-talet till 60-talet. Och det är allt vi har att bjuda på idag. Så vi avslutar med Bill Doggett och Backwood. Tack ska ni ha! Thank you.
Seniorradion Gävle 102,7 MHz.